när du fick det här, när du fick veta det här att den här lappen låg i din bok som du har skrivit, vad var den första liksom, vad tänkte du?
Jag tyckte det var så fint på något sätt. Det är ju en så väldigt poetisk sak att skriva det där. Och det måste faktiskt vara det mest poetiska som har kommit ur den här boken. Så jag blev väldigt rörd av den, och jag tyckte det var, den satte fingret på någonting som känns väldigt viktigt i den här boken, och om vår tidsuppfattning och vad tid är för någonting och vad nuet är och hur viktigt det är.
Jag hittade en bok på tunnelbaneperrongen. Det var i december 2015. Det var kallt och jag minns att perrongen var tom, så när som på en man som låg på en av bänkarna lite längre bort. Eftersom tåget inte skulle komma förrän om 9 minuter satte jag mig ner och började bläddra. Boken hette Minnet fram och tillbaka. Plötsligt föll en lapp ur och ner på det svarta perronggolvet. Lappen var lite slarvigt hopvikt, och när jag tittade närmare såg jag att någon hade skrivit ett par rader med blå bläckpenna. Handstilen var lite trevande och ryckig, som en person som skrivit suttit på ett skakigt tåg. Jag läste. Nuet är så trångt. Jag får inte plats i det längre. När tåget kom stoppade jag in lappen i boken igen och lät den ligga kvar på bänken. Men raderna satt kvar. I flera dagar funderade jag på dem. Kände mig som huvudpersonen i en roman av Paul Auster. Vad betydde det? Kanske var det meningen att jag skulle hitta den. Pontus Wasling är minnesforskare, läkare och den som skrivit boken Minnet fram och tillbaka.
Jag tycker man kan säga så här att om man tänker filosofiskt så är det ju det var redan en gammal kyrkofader, Augustinus, som sa att nuet är precis bara gränsen mellan det som inte har hänt och historien, det som har hänt. Och precis det här, den här gränslandet så lever vi hela tiden. Och livet består av väldigt, väldigt många sådana här små nu-punkter. Och det där kan inte riktigt stämma med modern neurovetenskap, för att då är nog nuet lite mer utdraget egentligen, kanske 5-7 sekunder långt. Det är egentligen det som vi kallar för arbetsminnet, alltså där man kan hålla saker och ting online under en liten kort period. Man kan ta in gamla minnen och bearbeta. Det är där själva tänkandet och upplevelsen går till, och det är ju där också faktiskt som själva livet händer. För det andra finns ju inte. Det är bara framtiden eller det som redan har passerat.
Men du, Pontus, bara att fundera lite grann igen på just det här väldigt konkreta då med lappen i din bok. Mm. Och du sa till mig att du tyckte att det var det mest poetiska som hade kommit ut av din bok. Ja. Tänker du det kring det där med det poetiska då?
Jag tycker det finns ju en desperation i det där, tycker jag. Det blivit för trångt, det är för litet, det är hoptryckt och kanske mellan för mycket tankar på framtiden och för mycket som stöter på från alla minnen som man har. Det handlar om en slags existentiell iakttagelse. Det handlar om livet. Det är inte så tekniskt och vetenskapligt formulerat, utan det handlar om livet självt. Vad som är viktigt och vad jag tänker på egentligen. Jag tror det är så här. Att nuet påverkas av våra minnen som vi har varit med om så mycket. Det liksom står inte för sig självt, utan det är så mycket annat som kommer in i nuet. Både minnen och framtidsminnen. Där gör att nu är det inte så enkelt heller som man tänker sig, bara som ett arbetsminne, utan det färgas av så mycket, mycket annat. Liksom allt vad vi bär med oss kommer in i nuet, och nu finns på flera plan samtidigt, kan man säga. Det är här och nu, men det är samtidigt format då av vad som kommer och av framtiden. Och på ett sätt så måste det vara så.
Det är blå handstil. Blå penna.
Kulspets. Jag tycker stilens... När jag hörde talas om den här lappen, jag tänkte att det är säkert någon som är mitt uppe i karriären och funderar på sitt liv och kanske har gått någon sån här kurs, självhjälp eller sådär, och reflekterar över mindfulness och sånt där, kan jag tänka mig. Men man ser den här stilen, så den är liksom lite ryckig, och sen är det väldigt olika storlek på bokstäverna. Om man jämför enet i nuet, det är enormt en med lilla det i det sådär.
Ibland är det nog meningen att man ska hitta saker. Det var något med de där raderna som krokade i saker jag själv tänkt på under hösten. När jag som aldrig tittar på tv plötsligt satt där vid datorn efter terrorattackerna i Paris, timme efter timme, medan den ena livesändningen efter den andra avlöste varandra. Och den där tomhetskänslan efteråt. Lite som att vara innesluten i ett ständigt framåtrusande nu. Inte närmare världen, utan på något märkligt sätt lite längre ifrån. Petter Lindgren är poet och kritiker.
Och intressant att du nämner de här Paris-händelserna också. För det, är det någonting som jag kan känna just i såna här katastrofer eller sådär? Det är just kanske att nuet krymper på något sätt. Man får inte riktigt plats, för det blir som en vägg av rädsla eller intryck och sådär. Jag får väldigt behov av liksom bara vilja stänga av just att... på något sätt, ja, kanske just där genom vidga nuet, att dra mig tillbaka på något, göra en slags reträtt sådär, vilket ju inte särskilt lyckat kanske i en tid av växande högerextremism, att dra sig undan och försvinna liksom och dra sig bort, när man kanske skulle behöva stå upp och säga stopp. Ja, det går en slags inre exil, för att det blir trångt inuti mig på något sätt. Kanske att det låter ju som man skulle vilja ha en slags bekvämlighetszon. Så kanske är lite grann så där, för att kunna liksom tänka och vara i fred. Att jag behöver dra mig bort lite grann från nyhetsflöden och annat sånt där. Vilket jag egentligen inte vill eller så. Som jag tycker är viktigt att följa med och säga vad jag tycker och så vidare. Det gäller liksom att både ta ett steg tillbaka och ett steg fram. Någon slags pendelrörelse kan jag tänka mig. Som en slags ideal. Att gå tillbaka och reflektera kanske och vara i sig själv och sen försöka uttrycka saker.
Du skriver poesi. Mm. Men diktens rum, diktens nu, det upplever jag. Dikten finns det i någon slags rymligt.
Ja, det har jag upplevt mycket, tycker jag, när jag sitter och skriver, håller på med poesi framförallt, att det har väldigt mycket med tiden och det här kanske inre rummet och även med nuet att göra på många sätt, att tycker att poesin ofta strävar på något sätt efter att, ja, nästan i någon form av magi återkalla det som har varit, eller att återskapa ett nu som inte längre finns kvar. Att om man då, jag upplevt ibland som att det är lite, man håller på att försöka knäcka någon slags kassaskåpskombination till det som har varit, till det förflutna kanske, eller till något slags nu. Och
tänk mig att det finns mycket tid i text, att det kan finnas tid i text, alltså att dikten rymmer mycket,
som en behållare sådär. Ja, det skulle jag nog kunna tycka, att det liksom en bra dikt på något sätt placerar sig lite utanför tiden, på ett, ungefär som en, ja, gravsten och något annat, om man ska låta dramatiskt, nämligen att det blir något, den drar liksom åt det tidlösa på något sätt.
Men du knackar, hur känns det där när den där kombinationen där?
Ja.
Det är som en sån här gammal film där någon...
men det är väl det? Kanske som att den här Sickan i Jönssonligan med det där, Frans Jäger. Att det är lite nackhår, håren reser sig lite på armarna, kanske man skulle kunna säga. Eller någon slags kittling i nacken. Eller att här är någonting, en guldåder eller något sånt där, någonting...
Och hur känns det när det funkar? När det väldigt konkret öppnar sig då? Något?
Ja... Ja, men det är väl kanske att... Man kan ju se det som en öppning. Liksom att det bryter fram någon form av stort brus, kanske gärna lite. Ofta har jag varit på sent på natten, att det är något stort, som att natten vidgar sig på något sätt och omfattar. Man ser Europas städer som glimrar i natten, och, eller känsla av vind kanske. Ja.
Tänker på att såna det... gamla, du vet, radioapparater med kortvåg. Hela världen ryms liksom på en våglängd eller något.
Att, liksom en sammanfattning av världen i en väldigt liten enkel manik, som kan vara en dikt eller en radio eller sådär.
Som att allt är nu.
Ja, det var en tanke jag hade. Ja, men precis. Att om en stark upplevelse av nuet kanske också är liksom innefattar en upplevelse av förflutna, att man känner att det är närvarande, vilket gör nuet större, rymligare, kanske även framtiden, eller den man har varit och den man är och den man kommer att bli på något sätt.
Vi har ju pratat om, men jag tänker att man vill bara liksom nysta det lite mer. Den här dubbelhet, liksom att du längtar bort, du borde vara med och säga och tycka och så, men samtidigt så längtar du. Vad är det du längtar till liksom då?
Ja, enkelhet, klarhet. Att kunna sysselsätta mig med en grej, ett ord, en liten mening. Något väldigt begränsat, något som det samtidigt finns en väldigt stor rymd runt på något sätt. En klangvärld. Det är en väldigt introvert syssla på många sätt. Alltså.
Men står det i kontrast till det här andra nu? Eller?
Ja, det vill jag nog påstå. Att det är liksom, det handlar mer om sammanhang, samklang, samhörighet kanske på något sätt med tiden kanske. Sådär. En av mina första upplevelser av hur bra poesi kunde vara, tycker jag, det var just den upplevelsen av att det på något sätt pågick någonting i en dikt. Att det var liksom en hel värld brusade, fast det bara var, jag tror det var den här Blommorna sover i fönstret av Gunnar Ekelöf. Att jag, när jag läste den så blev det nästan som en mystisk upplevelse att ja, men i den här dikten är någonting som pågår hela tiden. Trots att boken liksom är... man smäller ihop boken och stänger den, så brusar ändå världen fram i den där dikten. Som en slags fönster mot någon slags tidsflöde på något sätt. Och det kan jag fortfarande slå upp den där dikten, känna det här nästan som en... lite svindel sådär, att det här, ja, det är det här rummet med de här blommorna och det här fönstret och tåget som passerar i fjärran, det kommer liksom tillbaka, och det, han har lyckats låsa in en hel värld kanske på 12-14 rader eller vad det kan vara för någonting, och där för mig är det lite kanske poesins, ska man säga, ska man uttrycka det, inte motor, men en hel del av poesins väsen finns ändå i den där viljan att fånga, hålla kvar, stanna och samtidigt bevara det här flödet på något sätt. Blommorna lutar sig mot natten och lampan spinner ljus. I hörnet spinner katten yllegarn att sova med. På spisen snarkar kaffepannan då och då med välbehag. Och barnen leker tyst med ord på golvet. Det vita dukade bordet väntar på någon vars steg aldrig kommer upp för trappan. Ett tåg som genomborrar tystnaden i fjärran avslöjar inte tingens hemlighet. Men ödet räknar klockans slag med decimaler.
En lapp längst bak i en bok. En lite kraxlig, osäker handstil. På eftermiddagen när jag kommer tillbaka till perrongen är boken borta. För ett ögonblick tänker jag att allt kanske bara var en illusion. Något jag drömde. Sen tänker jag på det här med blicken. Vad den hittar. Vart den vänder sig. Hur rymlig den är. Vad den tar in och vad den stöter bort eller väjer för. Ibland slås jag av den där jobbiga tanken att jag riktar blicken åt fel håll. Att jag tar in det jag egentligen inte behöver. Medan det viktiga lämnas utanför. Jag sätter mig på tåget till Lund. Varje sekund förändras landskapet där utanför. Maria Kursen väntar på perrongen. Hon är författare, poet och essayist.
Senaste gången jag irriterade mig på detta, det var när jag loggade in på Facebook och så står det, då råkade det vara skott alltså inte skottdagen, men det är den här 29 februari, den extra dagen som, ja. Ja, som inträffar liksom en gång vart fjärde år, så får man då en extra dag. Det är att, ja Maria, de talar alltid till en med ens förnamn då. Se nu till att göra någonting av den här extra dagen. Och Tobias, så här, kan du hålla käften vem du än är? Alltså, du finns inte ens. Du är en algoritm som försöker låtsas att du är en person som kommunicerar med mig. Sluta. Så. Och lägg dig inte i vad jag gör.
Men du får på Facebook som...
Ja, den 29 februari så kommer det när man loggar in på Facebook ett meddelande om att jag bör ta vara på den här dagen eftersom den är liksom en extra dag som jag bara får det här året. Och då också när man ska sitta och räkna sina dagar och timmar och sina nu som om det handlade om kronor och ören, så blir det också en väldigt bedräglig känsla av att tiden kan kvantifieras på det sättet. Och i kontrast till detta så finns ju just insikten, skulle jag kunna kalla det för, att nej, men nuet är otroligt, dels i den mån det ens existerar, det här nuet vi tjatar om hela tiden att vi ska leva i och så vidare. Nuet är otroligt flyktigt och otroligt trångt. Och det är ju precis det som står på den här lappen som du hittade i den här boken.
Trångt betyder, hur tänker du då?
Jag tänker att om jag så att säga sväljer betet, att jag ska gripa nuet, då stängs jag in i liksom ett ständigt famlande efter någonting som inte ens går att gripa egentligen. Och som i den mån jag upplever att nu fick jag fatt i det här nuet. Men nu är ju det som var nu nyss borta. Alltså det här nästan barnsliga sättet att filosofera på, som samtidigt är enligt mig ganska insiktsfullt. Att det uppstår en ständig känsla av förlust. Som också blir en instängdhet därför att jag stängs in i den här upplevelsen av att någonting ständigt går förlorat. Så att istället för att gripa nuet och dagen, så förlorar jag ständigt nuet och dagen just därför att jag griper efter det istället för att låta det löpa. Och det handlar inte om att jag skulle vara så stor att stora jag inte får plats i något litet nu, för det är också en slags samtidsbild som vi har av oss själva som vi nästan skolas in i att skaffa oss, alltså det här omnipotenta grandiosa jaget.
Skulle man kunna tolka den här texten,
ja,
också?
Den här heliga individen. Som, det går ju att tolka att jag är för stor, det här nuet är för trångt för mig, jag vill ut, jag vill bort, jag vill förverkliga mig. Allt det där, och då, fast jag kände inte att det var det som...
Ja, men det är någonting med själva liksom stilen, man får titta på hur någon skriver. Och jag fick ju hela tiden känslan att det var en ganska... Det var inte skrivet med en storslagen självbild.
Nej, det var skrivet med en ganska darrig, möjligen lite darrig handstil, ja. Prövande någon överstrykning. Kanske av en äldre människa fick jag en känsla av. Och inte av någon som försökte formulera någonting som skulle betraktas som storslaget av någon annan. Det är inte givet att någon har skrivit det här för att det ska läsas. Det är det, utan det är ju skrivet som när man skriver en sån här kom ihåg-lista när man ska gå och handla.
Det är som låter. Är det grannen som går på toa?
Det susar i rören. Det regnar utanför. Jag tittar på lappen igen och tänker att det ser ut lite som om personen som skrev den längtade efter något. Ett annat perspektiv kanske. Som när jag själv i julas för första gången besökte en julotta. Trött satt jag med några bänkrader bak. Tittade plötsligt upp mot det här väldiga fönstret. Och kände hur mörkret öppnade sig där utanför. Med alla sina årmiljoner.
Plötsligt så fick jag en känsla av ett större rum. Mm. Och så när den här lappen kom nu. För mina ögon. När jag hittade, så var den som någonting för mig, som någon bild av någon som liksom som vill få plats med mycket mer än vad vi liksom får plats med i det här trånga rummet. För tanken, för komplexiteten, för liksom... Mm.
Det går ju att se den här lappen på ett ikoniskt sätt. Alltså man tänker i termer, ikonen traditionellt sett är ju eller uppfattas som ett, ja, men ett fönster mot det osynliga, mot det eviga. Den bär ju ingen större betydelse i sig. Det är ju inte ikonen i sig som är det heliga föremålet. Att dyrka ikonen skulle ju vara att dyrka en avgud, om du frågar vissa fromma kristna. Men däremot att se genom ikonen som genom ett fönster, att det finns någonting oändligt större. Det är ju så även en text kan fungera, inte enbart då en helig text, även om jag kan uppfatta att bibeltexter fungerar så, att även de kan vara ett fönster mot någonting ofattbart, någonting oändligt, någonting mycket, mycket större än det som ryms här och nu då. Och även dikt i högsta grad kan vara ett sånt fönster. Alltså oavsett vad vi då anser eller tror om det metafysiska. Man behöver ju inte ha en tro i metafysisk bemärkelse för att uppfatta en dikt som öppningen, fönstret mot. Ja, någonting annat, någonting som egentligen inte får plats på denna lilla yta som dikten är, som texten är, som den här lappen är till exempel. Så att om man säger att du i den här boken om minnet hittar ett fönster mot någonting större som någon annan har slagit upp i frustration över att detta nu är för litet och trångt, jag får inte plats, så är ju den tanken, tycker jag, ganska vacker. För den berättar någonting om text i allmänhet, vad text kan vara, vad poetisk text kan vara, vad det kan vara att skriva, att vara någon som ofta i frustration faktiskt skriver för att försöka slå sig ut ur någonting som är för trångt. Ett nu, ett här. Jag kan känna igen det oerhört väl, och att man också öppnar, man slår upp, man tar upp det här fönstret i en vägg. Det är inte så att det finns ett fönster där, utan som skrivande så skapar jag det här fönstret, ungefär som när en snickare bankar upp en vägg och gör ett fönster där det inte fanns något fönster, och då kan jag se ut genom det här textfönstret. Och dessutom, vilket ju är det magiska med att skriva, så kan även andra göra det som möter den här texten senare. Att jag har slagit upp ett fönster i bästa fall när det har fungerat, när det har liksom blivit någonting mer än enbart en händelse för min egen skull, det här att skriva någonting. Och sen någon annan som hittar det här fönstret kan också se ut där det förut bara fanns en vägg. Så det är ju för mig en fin beskrivning av vad dikt kan vara. Och den här lappen är ju den uttrycker ju frustrationen i att inte kunna ta sig ut utanför de här väggarna, eller ens se ut utanför den vägg.
Jag tänker att ingen till, så jag kanske, nu blir jag kanske lite nyfixerad då, men jag tänker att det är ingen tillfällighet för mig att den dök upp just, talade just om som vintern 2015, att jag upplever att det har varit extremt trångt, att det är trångt.
Ja, vi lever ju så när det gäller medial rapportering, när det gäller behovstillfredsställelser i allmänhet, i vardagen. Det ska gå fort. Man ska få sina kickar, och de ska man få direkt så fort man känner att jag skulle behöva baff, så ska det komma något som ger en skön känsla då, att ja, nu fick jag det jag ville ha. Jag brukar kalla det för den här tonartshöjningen, billigt talat, som lyfter slagerlåtar i slutet. Du vet, man höjer tonarten i slutet och då känner alla en skön känsla. Och så tycker man, wow, liksom, det här var verkligen någonting. Och så varar den känslan ungefär som en sockerkick, och sen måste man höra en ny sån här låt och så rullar det på som någon slags missbruksbeteende. Och de här korta, kallar det för korta kolhydrater och sockerkickar, är ju vad vi går runt på, bokstavligen och bildligt, i den här kulturen. Och det är också, det har sin motsvarighet i den korta stubinen, apropå hur man reagerar på nätet. Näthat, oerhört hårt tonfall, eller som du säger, någon väser åt en tiggare på stan. Man tar sig friheter idag att säga vad som helst till folk, faktiskt. I synnerhet till de som är i underläge, på ett sätt som jag uppfattar som otroligt oroande. Eftersom det finns en fascistoid aspekt av det beteendet. Man helt enkelt trampar på de svaga, och det får man. Och det går hand i hand med det här att här kommer jag. Här kommer det stora jaget, och jag är i förhållande till dig där nere den starkare, och därför har jag rätt att sparka på dig. Om inte annat så har jag rätt att göra det verbalt. at will. Alltså så fort impulsen kommer så är det bara följaren. Så vi förväntas vara impulsstyrda.
Men det här trånga rummet som kanske den här personen pratar om, det vet vi inte nu, är ju också ett rum där du, som är just det där impuls. Alltså där är inte tankar, inte eftertanken.
Nej. Det var ju någon vän som sa också att alla borde tvingas läsa igenom allt de har skrivit på sociala medier en vecka senare. Varenda en av oss. Då kände jag att det var apropå eftertankens kranka blekhet. Det vore ju fantastiskt bra. Man skulle helt enkelt konfronteras med, jaha, så där kände du i stunden. Och hur viktigt var hela grejen överhuvudtaget, hur väsentligt att, var det att fördjupa sig i detta som i ögonblicket verkade så stort.
I slutändan blir det också någon slags så här, det finns ju inte plats för några andra, det blir också en, alltså man,
ja, därför att det här nuet blir en individkapsel där individen så att säga förväntas inte bara gripa dagen, gripa nuet, utan också skapa sin framtid, sätta upp sina mål, förverkliga sina drömmar. Det är en väldigt populär fras, att tro på dina drömmar. Allt du drömmer om kan du få, bara du ser till att göra rätt saker. Och då glömmer vi ju att det mesta som vi vill involverar inte bara oss själva utan även andra människor. Det involverar att andra människor gör som jag vill. Så att om jag ska förverkliga mina drömmar så vill det ju till att de här andra människorna så att säga samarbetar eller helt enkelt lyder eller underkastar sig. Om min dröm är, men jag drömmer om att åka till Thailand och ligga där på en strand i 2 månader. Hur många andra människor involveras inte i denna dröm? Och problemet är när jag inte längre har problem med det. Därför att, ja men det här är min dröm. Det var ju det här jag ville, det var ju här jag ville vara.